Då säger jag varmt välkomna alla lyssnare till dagens juridikpodden. Idag så ska vi köra en liten debattspecial här faktiskt. Att jag har bjudit in Paulina Brandberg, du är senior kammaråklagare, eller hur?
Ja, det stämmer bra.
Och Martin Persson, du är advokat på advokatbyrån Star och Persson.
Stämmer bra det också.
Välkomna. Jag tänkte att vi ska prata och debattera om ett av de mest omdebatterade ämnena den senaste tiden inom processrätten, nämligen omedelbarhetsprincipen. Och det vill säga den processrättsliga princip i rättegångsbalken som innebär att rättens dom endast får grundas på vad som framkommit under huvudförhandlingen. Paulina Brandberg, du är kritisk till den här principen. Varför då?
Ja, det är jag. Det här är ju en princip som har många år på nacken. Rättegångsbalken är ju från 40-talet och jag menar att så som samhället ser ut idag och så som med de tekniska möjligheter som finns idag så finns det flera skäl att se över den här principen. Och enligt min uppfattning så finns det egentligen tre starka skäl för att göra detta. Dels för att det skulle innebära att skyldiga personer skulle bli lättare att få dömda i domstol. Vi har en situation just nu när dagligdags så hör vi om olika gängskjutningar och mord. Och så har vi en situation där polisen uppger att det är bara ett av fem gängmord som kan klaras upp. Så det finns ett stort behov av att kunna få fler personer, skyldiga personer, dömda. Men jag menar också att det här skulle innebära en mer rättssäker process. Och då menar jag även för de som faktiskt är misstänkta i brottmål. För det finns stora rättssäkerhetsproblem med den ordningen som vi har idag. Och sen det tredje skälet som också är väldigt viktigt. Och det är att vi har ju idag, i Sverige får kritik för väldigt långa häktningstider med restriktioner. Och det här skulle vara det absolut bästa sättet att korta häktningstiderna, korta utredningstiderna överhuvudtaget och att människor skulle inte behöva sitta häktade så länge med restriktion.
Replik, Martin Persson.
Ja, jag kanske till viss del kan hålla med Paulina om att fler skulle bli dömda. Dock så håller jag inte med om att fler skyldiga skulle bli dömda, utan min uppfattning är att man skulle tveklöst få fler dömda men definitivt fler oskyldiga. Det är så att utifrån det förslaget som har lagts fram så är rättssäkerheten inte sådan att den kan tillgodoses tillräckligt bra. Och man skulle kanske mätta alla som skriker att man ska döma fler. Men risken är att personer som väljer att inte uttala sig under förhör eller lämna oriktiga uppgifter för att skydda en kompis eller för att skydda bekanta, att de dras med och döms. Vilket leder till att inte bara en oskyldig person döms utan den skyldiga gärningsmannen, riktiga gärningsmannen, att han faktiskt går fri. Och det tror jag inte är särskilt önskvärt varken av allmänheten eller av åklagarkammaren.
Varför ska vi behålla en 80 år gammal princip när allt annat förändras?
Ja, för att vissa saker är bra, de ska man behålla. Allting måste inte förändras bara för att det ska förändras. Utan här har vi ett system där domarna själva kan titta på vittnena. De kan själva lyssna på vittnena. Och dessutom kanske vilket som är viktigast av allt, just med tanke på rättssäkerheten, att om man ska flytta fokus till polisförhören, då är uppfattningen för mig, och det tror jag egentligen är de flestas uppfattning, i vart fall också domstolen och Europadomstolens uppfattning, det är att under en sån process, om man bara har polis på platsen, kanske inga rättssäkerhetsgarantier, den tilltalade sitter inte med något underlag och åklagaren har enorm informationsövertag, i det läget, framförallt om det är en polis eller någon polis som kanske inte är så objektiv som man ska vara, så kanske det sker på sätt som inte är helt önskvärda, kanske till viss del vilseledande, och det är ingenting som i efterhand kan granskas av försvararen, det är ingenting som i efterhand kan granskas av domstolen, och domstolen dömer på material som är helt enkelt felaktigt.
Vad säger du, Paulina, om de här argumenten som Martin lyfter fram?
Ja, just det här med att man inte kan granska hur förhören har gått till, det håller jag inte med om. Och det är ju just en sån sak som har förändrats sedan 40-talet. Att idag har vi ju helt andra möjligheter att dokumentera förhör. Vi kan videofilma förhör, vi kan spela upp förhör från början till slut. Och det är ju någonting som vi till exempel gör idag med barnförhör. Barn som ska höras i en brottmålsprocess behöver inte inställa sig till domstolen. Utan då gör man så att man dokumenterar, man videofilmar det här förhöret. Och man gör ju givetvis också så då att man ser till att försvararen får möjlighet att ställa frågor. Oftast är det så att man håller först ett förhör utan att försvararen får ställa frågor, därför att det är så pass tidigt i utredningen. Och sen om man ser att man behöver gå vidare så har man ett nytt förhör där försvararen får ställa frågor. Då har man tillgodosett den rättigheten att givetvis att kunna ställa alla viktiga frågor till målsäganden och vittnen. Men jag vill säga att det finns ju många aspekter på den här frågan, kan man säga. Dels har vi ju när det gäller målsäganden och vittnen och när det gäller huruvida man ska kunna spela in förhör med dem på tidigt skede och sen åberopa det i rätten. Och där är det ju så att muntlig bevisning, det är en färskvara. Det finns väldigt mycket som kan påverka en muntlig utsaga. Dels är det ju givetvis så att har man sett eller hört eller upplevt någonting så minns man ju det givetvis bäst när händelsen är färsk. Och nu har vi många mål med långa utredningar och det är klart att det påverkar minnesbilden. Men vi har ju också det att man kan ju påverkas av yttre påverkan. Det kan ju vara att vittnen och målsägare hotas till exempel. Det är ju tyvärr inte allt för ovanligt idag. Men sen har vi den aspekten när jag pratar om en rättssäker process som även är mer rättssäker för misstänkta personer. Så finns det ju väldigt viktiga frågor att ta upp. Och till exempel en fråga är ju mediebevakningen. Vi har ju vissa mål som får enormt stor utrymme i media. Och där vi nog alla kan vara överens om att media på ett ganska tidigt stadium bestämmer sig. Fattar ett beslut i skuldfrågan, kan man säga. Och jag är helt övertygad om att de personer som ska höras i de målen som får utrymme i media, att de påverkas givetvis av vad de läser i tidningarna. Och det är sällan till misstänkts fördel, kan man ju säga.
Vad säger du, Martin?
Ja, en sån ordning påstår jag skulle inte vara förenlig med Europakommissionen, det vill säga svensk grundlag. Det vill säga att ha ett förhör inledningsvis, polisen, det vill säga staten, får ställa frågor men inte försvara. Det blir ju som att flytta en process tillbaka till stenåldern. Det vill säga du flyttar domstolsprocessen till polisen på en plats där försvararen inte får agera, inte kan agera. Och även om man säger att ja, men försvararen kan ju ställa frågor sen, men du får inget underlag. Du får ingen förundersökning, du får inget material du kan använda för att konfrontera personer med. Definitivt inte allt material, men vi sitter på allt material. Ett sånt läge, då vågar man ju inte som försvarare att ställa frågor. Ingen försvarare skulle ställa frågor i det läget, för man vet inte vilka frågor som kan vara bra för klienten eller dåliga. Och det tas ju också upp i det här SOU från 2017 som då är grund för det här aktuella lagförslaget. Där låter man ju advokat Thomas Nilsson uttala sig. Han säger också det, att ett sånt här förslag är helt orimligt. Ingen försvarare skulle ställa frågor vid det läget. Och då skulle man ha en process där bara åklagaren kan ställa frågor med allt material. Försvararen ställer inga frågor, för man vågar inte helt enkelt. Man kan inte utifrån sin advokatroll. Och det blir ingen jämlik process. Då är man tillbaka egentligen i ett inkvisatoriskt försvar eller en process där man helt enkelt inte har en försvarare som kan utföra sitt arbete. Tittar man däremot på Danmark, det danska förslaget har oftast tagits upp som så borde vi också göra i Sverige. Och den tror jag de flesta advokater förespråkar, det är en ganska okej idé.
Och vad betyder det då?
Om det är skillnaden där, då har man två delar. Det är ett grundlagsförhör som är det ena, men där får man allt material. Det vill säga allt material som åklagaren har får även försvaret. Det vill säga man får bedöma själv om man vill hålla ett förhör. Och då får man del av alla förhör skriftligen. Man kan läsa in sig på dem. Allt material, alla avlyssningar, alla vittnesuppgifter de får läsa. Du får inte bara som i Sveriges, som det är idag under den häktesförhandlingen, snabb sammanfattning från åklagaren där det ofta utelämnar saker, medvetet eller oftast omedvetet. Men man kanske tänker att det här är inte relevant, men man som försvarar förstår att oj, det här hade inneburit att min klient hade inte blivit häktad. Så att den processen är mer rättssäker. Men här vill man i Sverige ha kakan och äta den. Det vill säga man vill ställa frågor under förundersökningen, använda uppgiften under förundersökningen. Man vill inte göra som i övriga delar av världen där man har en sån system att man vill ge all förundersökningsmaterial, det vill säga man presenterar all avlyssning, man presenterar alla förhör så att man har en jämlik process. Det vill säga att åklagaren kan ställa frågor utifrån det material som finns och jag som försvarare kan ställa frågor utifrån det material som finns. Och det visar all forskning att det är då man får de riktiga frågorna, det är då man får den rättssäkra prövningen. Att bara en person som har ett jättestort överläge, det är inte quality of arms, så då blir det felaktiga domar och då döms oskyldiga människor.
Vad säger du om det, Paulina? Det Martin menar här är väl på något sätt att omedelbarhetsprincipen jämnar ut maktbalansen lite grann. Det håller inte du med om?
Nej. Först kan man ju börja med att säga det att när det gäller, det finns som jag sa, det finns två delar. Dels finns det ju då givetvis förhör med målsägande och vittnen, och sen finns det ju då det som Martin var inne på lite mer med grundlagsförhöret, som ju alltså helt och hållet avser den som är misstänkt i ärendet. Och det som jag pratar om med vittnen och målsäganden och jämför med barnförhör, då är det ju givetvis så att för att en försvarare ska kunna ta tillvara sin klients intresse så behöver man ju ha utredningen för att kunna ställa relevanta frågor till den här målsägandet eller vittnet. Sen när det gäller misstänkt person så kan man absolut diskutera om det bör innebära, så att om man ska ha ett förhör under förundersökningen som ska presenteras i domstol, så kan det absolut vara så att man behöver se över om försvaret ska få del av mer information. Det som är i Danmark är ju att det här är ett förhör som hålls i ett väldigt, väldigt tidigt skede i förundersökningen, och man vet ju inte då vad DNA-analyser och så vidare kommer att säga. Så att åklagaren vet ju inte heller i det skedet vad de tekniska analyserna kommer visa eller vilka skospår som kommer finnas och så vidare. Så att jag tycker ju att ska vi diskutera det ena eller det andra, så är det definitivt det danska systemet med att man säkrar bevisningen tidigt, tycker jag är ett bättre system. Sen är det ju hur mycket information som försvaret ska ha, om man ska så att säga ha lika mycket information eller om åklagaren ska ha fortfarande kunna ha mer information. Det är givetvis en fråga man kan diskutera. Men jag ser inte att det självklart måste vara på ena eller andra sättet. Det man ska komma ihåg också när man pratar om equality of arms. Det är lätt, när man hör den här diskussionen, så är det lätt att få intrycket av att åklagare, de är bara ute efter att sätta dit någon. De har hittat en misstänkt och då vill de gå över lik för att få den här personen dömd. Så är det givetvis inte. Åklagare har absolut inget intresse av att få oskyldiga personer dömda. Tvärtom så innebär det dels en oerhörd kränkning av den här personens rättigheter. Och så innebär det ju givetvis att någon annan, ofta då, någon annan person som faktiskt har begått det här brottet går fri. Så att vi har absolut inget intresse av det. Och när vi driver en förundersökning så bedriver vi ju den objektivt. Vi har visserligen resurser i form av, vi har en utredningsapparat givetvis som vi använder oss av, och vi har tvångsmedel. Och den använder vi för att inhämta bevisning både till misstänkts nackdel givetvis och till misstänkts fördel. Och så som det har blivit nu, där vi har ett system, och det är väl det också som jag har fått fram i mina debattartiklar här som gör att det är svårare att få skyldiga personer dömda. Det är att det har blivit en väldigt kraftig trend bland misstänkta personer, framförallt i gängmiljö, att under förundersökningen så uttalar man sig inte alls. Man är helt tyst. Man svarar inga kommentarer på alla frågor. Och sen är det först vid huvudförhandlingen som man kommer då med en berättelse. Och det är ju då först efter att man har tagit del av all bevisning i målet. Och det är ju, menar jag, ett system som är skräddarsytt för att den som är misstänkt för ett brott så lätt som möjligt ska kunna komma undan med osanna uppgifter. Jag menar att det är positivt om vi har ett system där vi kan genomskåda människor som lämnar osanna uppgifter. För vi måste någonstans ha som utgångspunkt att vi vill att domar ska bli så korrekta som möjligt och att vi ska försöka ha bevisning som ligger så nära sanningen som möjligt. Och med den ordningen som vi har så är det lättare att komma undan med osanna uppgifter. Och det är det som är skillnaden mellan om man istället har ett förhör som man kan åberopa från så att säga, en tidpunkt innan man fick del av hela utredningen.
Men samtidigt är det väl så att man har väl en rätt, man, det är väl någonting som står i förundersökningskungörelsen att man inte behöver säga någonting. Skulle det förändras om man tog bort den här principen?
Nej, man behöver absolut inte säga någonting. Det är en rättighet man har, att vara tyst. Och det är ingen som har argumenterat för att vi ska ta bort den rättigheten. Det som jag och många med mig vänder sig mot, det är ju att ha ett system där man tjänar på just den här taktiken att man är tyst under förundersökningen, man väntar tills man har fått hela förundersökningsprotokollet, när man ser exakt vilken teknisk bevisning som finns, vad medmisstänkta säger, vad vittnen säger, och att man då kommer med en tillrättalagd berättelse. Och det finns ju domar som väldigt tydligt åskådliggör den här skillnaden mellan det svenska systemet och det andra länders rättssystem. Vi har till exempel den här kända domen numera mot dödspatrullen i Danmark. Där ett antal personer dömdes till långa fängelsestraff för mord då, som hade ägt rum i Danmark. Och i den här domen så skriver den danska domstolen då rakt ut att de tilltalade, de har valt att vara tysta under förundersökningen, och deras berättelser som de har lämnat i rätten har kommit först efter att de har fått del av all bevisning i målet. Och då skriver domstolen att det är uppenbart att det här är tillrättalagt, och att det här bara är som man har kommit på för att det ska stämma överens med den bevisningen som man sedan har presenterats. Och jag tog med mig ett utdrag ur en annan dom som är från, som är från Svea hovrätt. Där så att säga, motsvarande bedömning ska göras, och den svenska domstolen då hamnar på ett helt annat sätt. Och där skriver Svea hovrätt att man har rätt att tiga, och att den tilltalade ska i princip inte ha någon nackdel av att lämnade uppgifter visar sig felaktiga. Och att det här hänger samman med att man kan ha haft skäl att lämna annan berättelse än den som är sann. De här två, det här ska jag säga, det är mål B4736/16 för den som är intresserad. Det här menar jag åskådliggör väldigt tydligt skillnaden mellan det synsättet som jag tycker är rätt och riktigt om man tittar på det danska resonemanget, att ger man en berättelse först när man har fått del av allting, då är den inte lika trovärdig som om man lämnar en berättelse så sent i processen som det är frågan om i Sverige.
Men vad säger du, Martin? Paulina säger att åklagarens uppgift är inte att gå över lik för att få någon fälld. Din uppgift är ju, om inte att gå över lik, så åtminstone nitiskt och redligt ta tillvara din klients intressen.
Ja, och problemet, det är klart att ingen åklagare vill få personer felaktigt dömda. Det är ingen åklagare som är ute efter att sätta dit oskyldiga personer. Det tror jag inte någon tror. Problemet är, eller det är väl inget problem, men alla människor är bara människor. Åklagare är också människor. Poliser är bara människor. Ibland kan det vara lätt att målfokusera. Speciellt skulle jag säga att det händer i tillfällen där klienter eller den tilltalade uttalar sig. Kanske av olika anledningar lämnar oriktiga uppgifter. Ibland kan det vara för att skydda en släkting, man är egentligen oskyldig. Det kan vara egentligen ett vittne, men du känner att ja, men jag vill inte utsätta min familj och mina barn för skada. Och jag vill inte vittna mot min granne som jag vet är tung kriminell. Och därför väljer jag att ljuga eller kanske helt enkelt vara tyst. Det innebär ju naturligtvis inte att det är skyldig. Men det finns ju en risk att man då låser sig på en person. Man glömmer att utreda andra personer. Och det är en uppenbar risk om man så att säga i det här flyttar systemet till polisförhören. Och det som kanske åklagare och poliser vill göra, som jag uppfattar i vårt fall att Paulina argumenterar för, det att man vill tillmäta inga kommentarer eller tystnad ett alldeles för stort negativt bevisvärde. Och problemet med det är ju att de flesta som är tysta är inte det av taktiska skäl. De flesta personer som använder sig rätt att vara tyst under förundersökningen gör inte det för att man vill komma undan eller man vill utnyttja systemet. Riktigt så sofistikerat är de flesta personer inte. Däremot så är det ofta så att man kanske känner att man vill inte gola, som det heter, på någon kompis. Man är helt oskyldig själv, men man vill kanske inte berätta att den här personen och den här personen såg jag göra det här. Det kan också vara så att man inte har sett någonting, inte hört någonting, men man vill inte råka berätta någonting som kan sätta någon annan i klistret, för då kan du helt enkelt bli skjuten när du kommer hem. Det är en annan verklighet i vissa delar av Sverige än den vi lever i, det som vi tycker kanske är lite konstigt eller lite anmärkningsvärt. det är någonting så att säga som är verkligheten för många människor. Dessutom kan det finnas andra saker, att man kanske helt enkelt har en flickvän som man inte vill säga något dumt om. Man kanske gör någonting annat brottsligt som man inte vill nämna. Och då blir det farligt, för tillmäter man då det ett negativt bevisvärde. Då innebär det att om det finns något vittne som har sett fel eller någon bevisning som pekar i en riktning, eller man kan visa att en viss person har varit på platsen, det vill säga att personen var egentligen bara en vittne men väljer att vara tyst under hela förundersökningen, och så då tillmäter man det ett negativt bevisvärde, ja, då skulle vi få fler personer dömda, men oskyldiga personer skulle bli dömda, och den personen som egentligen har gjort det här kommer då att gå fri, och det är livsfarligt. Det är också därför man har det som en grundläggande mänsklig rättighet. Det är därför man säger det i Europakommissionen och Europadomstolen, att du har en rätt att vara tyst. Det ska inte tillmätas något negativt bevisvärde. Däremot kan det vara en del i bevisvärdering. Men där påstår jag att det här domen som man nu har pratat så mycket om avseendet från Danmark, att den har förstorats och man ställer det mot vissa extremdomar i Sverige. Det finns gott om exempel där svenska domstolar och domare har gjort exakt samma sak. Det finns ett känt dubbelmord på en gängledare bland annat, där jag vet att Svea hovrätt skrev att precis exakt samma formulering i princip som den danska domstolen gör. Det vill säga att om bevisningen är tillräckligt tung, om bevisningen kommer upp till en viss nivå och man märker att det är uppenbart en efterhandskonstruktion, då kan man till viss del ha med det som en bedömning. Det är klart att det är bättre om du lämnar någon uppgift direkt. Men den omständigheten att du är tyst behöver inte innebära att du är en tung gängmedlem. Den omständigheten att du är tyst innebär inte att du är skyldig för det här brottet. Den omständigheten att du är tyst kan faktiskt innebära att du är oskyldig, men har andra saker att dölja. Och viktigast av allt, det är inte att få många personer dömda. Det viktigaste är att få rätt personer dömda.
Men en fråga man ställer sig här, som jag tror många ställer sig, är det något nytt att folk är tysta i brottsutredningar, Paulina?
Ja, det är det absolut.
För att?
Det här, jag håller absolut inte med Martin Persson om att man inte gör det här av taktiska skäl. Det vill jag absolut påstå att man gör. Och jag har också hört, nu vet jag inte hur just Martin Persson jobbar med sina klienter, men jag har hört från advokater att de säger det. Det är det första rådet de ger till sin klient. Säg ingenting under förundersökningen. Och det menar jag, att en sån uppmaning till en klient, det är uppenbart att det är av taktiska skäl. Så att jag håller absolut inte med om det. Och ja, som du säger, att det här är någonting som jag och mina kollegor verkligen har sett har blivit otroligt mycket vanligare de senaste åren, och också faktiskt vanligare i Stockholm än övriga delar av landet. Och det har blivit en trend, just därför att jag tror att många har upptäckt att det är en framgångsrik taktik. Och det här som Martin säger, det är klart att det kan finnas skäl till att man väljer att vara tyst, och det kan finnas skäl till att man väljer att lämna osanna uppgifter, och att det kan vara något annat skäl än att man är skyldig. Så kan det absolut vara. Men med det resonemanget så ifrågasätter jag varför det så konsekvent är så att man är tyst under förundersökningen och sen väljer att uttala sig i rätten. För den rädslan för att gola ner någon eller så vidare borde ju nästan vara ännu starkare i rätten, när kanske kompisarna eller flickvännen sitter på läktaren. Så att jag ser inte riktigt, om det är anledningen, så förstår jag inte varför man så konsekvent väljer att vara tyst under förundersökningen och väljer att prata under huvudförhandlingen.
Vad säger du, Martin?
Och den enkla förklaringen är att då ser man kanske att oj, nu kan jag berätta utan att riskera och sätta dit gängledare X eller kriminell Y, och då helt enkelt få konsekvenser i form av en mördad flickvän, dödat barn eller knäskålarna avskjutna. Sen är det också svårt, jag vet inte riktigt hur man ska rent praktiskt då från åklagarsidan och domstolssidan skilja på taktisk tystnad och tystnad på grund av rädsla för att man inte vill sätta dit någon annan, eller tystnad för att man helt enkelt kanske inte vill avslöja att man har köpt sex eller gjort något annat brott. Det är en omöjlighet. Så att tillmäter man tystnad negativt bevisvärde, då gäller det på alla plan. Och då kommer man inte ifrån, hur mycket man vrider och vänder på det, så kommer det leda till att oskyldiga personer döms felaktigt. Så är det bara. Sen vet jag inte, ska man då utgå från att ja, okej, om det är någon som är dömd 4 gånger tidigare och är tyst, då kan vi tillmäta det ett gangsterbevisvärde. Det funkar inte så. Det blir ingen riktigt rimlig rättstillämpning. Utan det är så att det systemet vi har nu, då kan domarna själva lyssna på den personen som pratar, kan själva bevisvärdera, kan bilda sin egen uppfattning. Och det förstår väl alla att ser man någonting på någon film, man har inte deltagit vid förhöret, man vet inte under vilka förutsättningar det lämnats, då är det mycket svårare att göra en korrekt bevisvärdering. nu tror jag att våra domare är kompetenta nog att lyssna, titta, värdera åklagarens bevisning. Och det är också så att i de förundersökningar där personer är tysta, där blir det också bättre utrett. För där tvingas åklagare och tvingas poliser att utreda alla alternativa gärningsmän, alla alternativa hypoteser, det vill säga alla olika scenarion som kan ha hänt, alla olika personer som kan ha gjort det här. Vilket gör att det blir en bättre utredning, en mer heltäckande utredning och mindre risk för att felaktiga personer döms. Så jag påstår att det är faktiskt en tillgång att personer är tysta i större utsträckning.
Tillgång, Paulina?
Det håller jag absolut inte med om. För det första vill jag gå tillbaka till det här med negativ bevisverkan av tystnad. Och där finns ju avgörande från Europadomstolen som säger att det är helt okej att tillmäta tystnad negativ bevisverkan. Dock så är det i en situation där åklagaren först har uppfyllt sin bevisbörda. Och Martin nickar här, det tror jag vi är överens om. Att det är först då som den så kallade förklaringsbördan innebär. Om jag som åklagare lägger fram tung bevisning mot en misstänkt person. Så att man kommer upp i det här ställt utom rimligt tvivel. Då har man en så kallad förklaringsbörda.
Och du kan inte bara åberopa att någon är tyst helt enkelt.
Nej, det kan jag inte. Utan det är ju de situationerna. Och då har, det finns tydlig praxis från Europadomstolen att i sådana situationer så kan det absolut vara till ens nackdel att man väljer att vara tyst. Sen det här som Martin säger, att det blir bättre utredningar om man är tyst. Det vill jag starkt ifrågasätta. Som jag sa så är ju min uppgift som åklagare att utreda en fråga från alla vinklar. Och givetvis är det lättare att bedriva en effektiv utredning om jag har en berättelse att utgå ifrån. Och om jag till exempel har Martin här som misstänkt i mitt mål och jag utreder honom för ett brott som har begåtts på Hötorget. Och Martin kommer först vid huvudförhandlingen och säger att han befann sig på ett annat torg och kanske tog ut pengar. Då har jag, om jag får den uppgiften tidigt i förundersökningen, då kan jag ju kanske ta fram en övervakningskamera där. Jag kan höra någon vittnen och så som kanske kan ge någon form av alibi. Det där är ju bevisning som riskerar att gå förlorad. Om jag får de berättelserna kanske ett halvår senare när det är dags för huvudförhandling, då finns inte övervakningsfilmer sparade, vittnen har inte alls lika bra minnesbilder. Det blir från alla håll och kanter svårare att utreda ett brott när man får en berättelse att förhålla sig till så pass sent i processen.
Men vad säger du om det då, Martin? Om du har en klient som, uppmanar du dina klienter att vara tysta?
Jag ska bara först börja från början egentligen. Bara så, det blir så många argument och så många delar, ja. Så jag måste ta en sak i taget. Men om man börjar med den första delen att det blir så att säga inte en lika bra utredning. Och där tycker jag egentligen bara argumentet och diskussionen från Paulina bevisar att det stämmer. Hon uttryckte sig att jag ska utreda honom för ett brott. Och det blir problemet. Det vill säga om man har en person, den personen lämnar en berättelse och som kanske man tror eller eventuellt innehåller vissa felaktigheter, antingen av den mänskliga faktorn eller för att man är skyldig eller för att man är oskyldig men vill skydda någon annan eller för att man vill dölja något annat men är oskyldig. Då blir det ofta så att utredningen låses på en person. Fokus hamnar då helt plötsligt på att bevisa om denna personen ljuger eller inte. Vi ska titta på hans uppgifter och ingenting annat. Och då lite grann smalar man av processen och bedriver inte förundersökningen lika förutsättningslöst som man kanske egentligen skulle vilja som åklagare på grund av den mänskliga faktorn. Man drivs av att utreda honom och inte utreda brottet. Och där har man det stora felet. Och sen det andra, att man utgår från att det som sägs att vi är överens men inte riktigt överens avseende den negativa bevisverkan av tystnad. Och det är just så som Paulina berättade att för att man ska kunna ha en förklaringsbörda så krävs att man fått allt material presenterat för sig. Det vill säga att det är quality of arms enligt med Europadomstolens praxis. Det vill säga de avgöranden som finns i Europadomstolen de baserar sig på att när det uppkommer en förklaringsbörda utifrån ett system där du har lika mycket bevisning på båda håll. Det vill säga försvaret fått del av allting och åklagaren fått del av allting. Det är så man har i Danmark. Där i ett grundlovsförhör så får jag del av all utredning som åklagaren har. Jag får läsa alla förhör och det är ju naturligtvis inte aktuellt i Sverige. I de fallen då kan man tillmäta tystnad en negativt bevisvärde. Och då tycker jag att i det här Svea hovrätt som vi har hört så borde man ju då, eller Paulina lyft fram det som ett exempel på att här har man ju kommit fram till fel slutsats. Eftersom att, eller rätt slutsats i det som hon lyfter fram och fel slutsats i det jag lyfter fram. För eftersom där har ju den personen inte fått del av någon utredning, har egentligen bara fått del av de utredningsåtgärder som åklagaren tycker är intressanta, och man har inte fått del av de utredningsåtgärder som talar till ens fördel, ofta. Det är presenterat av polisen, du har inte fått läsa det själv. Din försvarare har inte fått granska det. Din försvarare har inte ens fått förklara det. Och det kan vara svårt för vissa misstänkta att förstå vad DNA-bevis är. Det kan vara svårt att förstå hur mastuppkopplingen fungerar, sambandet mellan det. Och ofta blir det också fel. Ibland kan man granska mastuppkopplingen och säga, oj, här har du ju tittat fel på mastkartan. Det stämmer inte alls, utan det kan faktiskt koppla upp även mot ditt hem eller mot din kompis hem. Och så hittar man där en förklaring, och därför kanske man inte kan presentera den förklaringen i, så att säga, under förundersökningen. Så att det är väl kort och gott att det är en sanning med modifikation. Ska man ha det systemet som Paulina förespråkar, då måste man också vara beredd att ge upp på de, så att säga, korten man sitter på. Det vill säga, man måste presentera allt man har. Man måste presentera all utredning man har och inte undanhålla någonting. Och nu vill ju de svenska åklagarna behålla systemet att vi kan undanhålla dig all information, men vi kommer straffa dig genom att hålla dig häktad eller straffa dig genom att få dig dömd om du inte uttalar dig.
Men vad Paulina då, vilka eftergifter skulle du som åklagare vara beredd att ge om vi skulle rucka på omedelbarhetsprincipen?
Som jag sa, så tycker jag absolut att vi kan diskutera om det är så att man behöver presentera mer utredning i form av ett inför ett förhör som ska kunna läggas fram vid domstolen. Jag tycker absolut att man kan ha en diskussion för det, för att det är ju fortfarande så att så att säga, innan förundersökningen är avslutad, så vet vi inte vad de tekniska analyserna och så att säga. Och där är det ju givetvis så att en berättelse som lämnas av misstänkt, om man lämnar en berättelse och sen så kommer svaren från NFC att det stämmer alldeles utmärkt med att ditt DNA fanns på de ställen där du sa att det skulle finnas, och det finns inte på de ställena där det då inte skulle finnas. Så det är klart att din berättelse väger mycket tyngre än om du lämnar samma berättelse efter att du har fått ta del av de här tekniska analyserna. Så att jag tycker att man kan öppna upp för en sådan ordning, men jag menar fortfarande att det skulle vara positivt att kunna få en berättelse väldigt tidigt i processen för att kunna utreda den, så att säga, saker som talar för och emot den berättelsen. Sen reagerar jag ganska kraftigt på när Martin Persson säger att vi åklagare vill straffa folk med att hålla dem häktade. Och det vill jag bestämt säga att så är det absolut inte. Vi har inget intresse av att ha folk häktade för skojs skull eller för att straffa någon. Utan det är ett tvångsmedel som tyvärr är nödvändigt i väldigt stor utsträckning idag, just på grund av så som rättegångsbalken ser ut. Sverige får kritik för långa häktningstider med restriktioner. Och det här är ju någonting som vi återkommer till. Och nu är det en diskussion kring att man ska införa tidsgränser för häktningar för att just motverka detta. Och det som det kommer medföra, det är ju att det kommer bli ännu svårare att få skyldiga personer dömda. Jag menar att det enda logiska sättet att komma till rätta med långa häktningstider, det är att reformera omedelbarhetsprincipen. Och det är ju också, Sverige är unik, alltså vår ordning, det här med att vi lägger all tyngd vid huvudförhandlingen, den sticker ut internationellt. Så gör inte de flesta andra länder. Och det är ju givetvis också förklaringen till att vi har de här långa häktningstiderna. Och de här långa häktningstiderna är problematiska på så många sätt. Dels givetvis först och främst den mänskliga faktorn. Att det är ju givetvis oerhört påfrestande för en person att sitta häktad. Och när vi nu har stora utredningar så blir det ofta långa häktningstider och med restriktioner där man är isolerad från omvärlden. Det är givetvis väldigt, väldigt påfrestande. Men det finns flera aspekter. Kostnadsaspekten är givetvis en. Vi har överfulla häkten som det ser ut just nu. Men vi har också den aspekten att idag så är det många som mer eller mindre avtjänar större delen av sitt fängelsestraff i häktet. Häktningstiderna blir så långa så att när man väl döms till ett straff så är det kanske bara någon enstaka månad kvar att avtjäna. Och det är problematiskt bland annat därför att vi har ju någon form av, vi pratar om kriminalvård, kriminalvården har behandlingsprogram, vi har någon form av tanke om att människor ska ska genomgå behandling och förhoppningsvis komma ut som bättre människor och eller mer fungerande samhällsmedborgare. Och när människor, när misstänkta personer och dömda personer får avtjäna större delen av sitt fängelsestraff i häkte, där får de inga behandlingar. Där har man inte den typen av åtgärder. Så att väl skulle man reformera detta och därmed kunna korta ner häktningstiderna, så skulle vi också kunna få väldigt många fler personer som skulle kunna genomgå olika former av behandlingar på anstalter.
Och jag tycker helt enkelt inte att det stämmer. Det här förslaget om omedelbarhetsprincip har väldigt, väldigt lite att göra med de långa häktestiderna vi har just nu. Jag skulle säga, och det tror jag de flesta poliser och åklagare är överens om, att just nu de flesta personer som sitter häktade under väldigt långa perioder gör det på grund av antingen olika åtgärder, tekniska åtgärder, men framförallt på grund av att köerna hos NFC är så långa. Och det tror jag är nog relativt okontroversiellt. Hade man kortat ner det så hade man sluppit väldigt många av de långa häktestiderna. Däremot så är ju i nästan alla häktade personer som jag har haft under senaste åren, då har utredningen, så att säga, alla förhör har varit hållna. Man berättar på under omhäktesförhandlingar att men för länge sedan så är vi klara med alla förhör, alla vittnesförhör är klara egentligen kanske de första veckorna. Men vi väntar på NFC och vi väntar att vi kan få ett svar om 4 månader eller 5 månader. Så att anledningen till att våra häkten är överfulla, anledningen till att vi har så långa häktestider i Sverige, det är att tiderna hos NFC är alldeles för långa. Och bara som en liten parentes som kanske inte har så mycket med det här att göra, men jag tror nog att de flesta personer, det vill säga domstolar, åklagare, poliser och advokater, är överens om en enda sak. Och det är just det att hade man skjutit till väldigt mycket pengar till NFC, då hade man sparat väldigt mycket pengar i form av att personerna hade suttit häktade lika länge, försvarkostnaderna gått ner, utredningskostnaderna gått ner, så att man hade kunnat skjuta till pengar där och då helt enkelt bespara allt lidande i den änden istället. Däremot påstår att det här förslaget skulle inte korta ner häktestiderna någonting, speciellt inte om vi har de köerna som finns nu hos NFC.
Ja, om jag ska börja baklänges då, så kan jag hålla med Martin om att vi är absolut överens om att det är de långa häktningstiderna hos NFC är ett stort problem. Absolut så, och utifrån att vi har det systemet som vi har så innebär det ju också då att det blir långa häktningstider. Men det blir ett litet feltänk här, menar jag, därför att det som en reform av omedelbarhetsprincipen skulle innebära, det skulle innebära att den muntliga bevisning som man vill åberopa i målet skulle man kunna säkra i ett tidigare skede. Och problemet med, som det är nu, vi väntar på de här långa handläggningstiderna just därför att den muntliga bevisningen är inte säkrad. Vi kan inte säkra den muntliga bevisningen för att den måste läggas fram vid huvudförhandlingen. Om man kan säkra den, om man kan spela in förhör, man kan så att säga, ja, ha att det är det kortet som gäller som man har hållit i de här, som man har lagt i de här förhören, då behöver man inte ha personer häktade i avvaktan på NFC, därför att då finns det inte samma möjlighet att påverka den muntliga bevisningen.
Men om man då företräder advokatkåren, skulle man kunna säga då att nej, men då kan man prata om flyktfara eller någonting istället då?
Jo, nu pratar vi om kollisionsfaran, ja. Absolut. Och det är ju det som Sverige har fått kritik för, det är just långa häktningstider med restriktioner. Jag ska säga det att vi har inte så mycket längre häktningstider än andra länder egentligen, om man bara tittar på häktningar, utan det är just restriktionerna som är problemet. Och vi har många personer som sitter häktade enbart på kollisionsfara. Vi har Martins slutsats här om att det inte skulle bli någon skillnad, menar jag. Den stämmer inte. Om vi återgår till den här dödspatrulldomen från Danmark, så kan vi till exempel notera att de personerna som var åtalade i det målet, de var förvisso häktade, men de restriktionerna släpptes i ett väldigt tidigt skede, så att fram till rättegången så satt de häktade utan restriktioner. Och på motsvarande sätt skulle vi givetvis kunna göra i Sverige om vi skulle säkra den muntliga bevisningen. Då kan inte den påverkas på samma sätt och då behöver vi inte ha restriktioner, och de personer som enbart sitter häktade på kollisionsfara skulle inte behöva sitta häktade.
Vad säger du, Martin? Häktningsfrågan är ju central för en.
Ja, och jag påstår att det kanske inte riktigt skulle stämma där heller, för att oftast skulle man behöva ha kompletterande frågor när all bevisning är klar. Så saknas det en viss bevisning så skulle man inte kunna ha alla förhör. Däremot så det systemet som man har i Danmark, när för att man ska hålla det här extra förhöret med antingen den tilltalade, alltså långt senare efter häktningen har skett eller när man sitter häktad, eller med vittnen, så krävs det att både åklagaren och försvararen är överens om det. Och precis samma sak, att man får del av all utredning. Så åklagaren har all utredning, försvaret har all utredning som finns tillgänglig. Om båda är överens om att jo, men nu är vi överens om att det här förhöret är rättssäkert att hålla i tidigt skede. Det här kan vi hålla tidigare för då kanske personen blir släppta. Absolut inga problem. Det systemet är jättebra om båda är överens om det. Om man känner att man har inga andra, ingenting så att säga som man skulle kunna behöva vänta på för att kunna få en fullständigt material för att kunna ställa relevanta motfrågor. Och om en försvarare inte kan ställa relevanta motfrågor så finns det ingen mening att hålla förhöret. Då kommer ändå behöva vara ett tilläggsförhör senare. Så att det är svårt att få det systemet som jag ändå tror att det är vårt fall regeringen förespråkar, så tror det som till viss del i vårt fall Paulina förespråkar. Jag får inte riktigt tydligt svar där. Men att man, vi ska inte presentera all bevisning för vid förhören. Men vi ska ändå använda dem som slutligt bevismaterial. Det blir ju jättekonstigt. Den kontradiktoriska principen blir helt utslagen. Möjligheten till ett rättvist försvar blir helt utslagen. Jag kommer inte kunna ställa några frågor. För att jag kommer inte kunna veta vilka frågor som är farliga att ställa och som inte är farliga att ställa. Det blir bara att helt enkelt åklagaren ställer frågor som vanligt och man har ingen försvarare. Och det är inget riktigt rimligt system.
Jag tänker som en liten avrundning. Nu har vi ju det här systemet som vi har. Kan ni rannsaka er själva båda två på något sätt? Eran processföring, är det någonting som skulle kunna påverka längden på häktningstiden? Alltså både vad gäller åklagare, försvarare. Alltså är det någonting ni kan göra annorlunda för att processen ska flytta på om vi ändå har den här omedelbarhetsprincipen som vi har just nu? Vad säger du, Paulina?
Jag kan faktiskt inte se vad det skulle vara. Jag kan bara säga, det är ju en bifråga, men häktade mål är väldigt resurskrävande för åklagare, så att vi har, vill jag påstå, verkligen all anledning, även om man bara utgår från, även om man utgår från att åklagare tänker rent egoistiskt, så även då så har vi all anledning att försöka bedriva förundersökningar så snabbt som möjligt och så korta häktningstider som möjligt. Och jag kan faktiskt inte se med det systemet vi har idag att vi kan göra på något annat sätt utan att få, så att säga, lagföringen blir lidande. Det kan jag inte.
Vad säger du, Martin? Det har ibland pratats om fokusförskjutning i vissa mål från advokater och liknande. Finns det någonting som du och dina kollegor skulle kunna göra annorlunda?
Om du tänker för att korta ner häktestiden, så absolut inte. Ja, för då liksom, har vi inte ens kommit in. Jag har inte ens kunnat fokusförskjuta, tänkte jag säga. Eller ha någon form av svarslinje. Så att jag kan inte göra någonting inledningsvis för korta häktestiden. Den bollen ligger helt och hållet hos åklagaren, hur man bedriver utredning hos NFC, om man blir klara med alla resultat, vilket man aldrig blir. Och hos domstolen att faktiskt våga släppa. Just nu råder det en kultur att det är lite kontroversiellt att sätta någon på fri fot. Att häkta är det lätta beslutet. Och det tycker jag kanske är en liten osund kultur som vi har i svenskt rättsväsende. Och att man förutsätter att det är bättre att häkta än att släppa. Och det är lite konstigt. Dessutom tycker jag, och anledningen till att vi har så långa häktestider med restriktioner i Sverige, det är att man tillämpar begreppet konkret kollisionsfara godtyckligt, och det är också det vi fått kritik för, och man anser att svenska häktesystemet är att likställa med tortyr, och det beror just för att man tycker att allting är kollisionsfara. Ibland kan man sitta på omhäktsförhandlingar och fråga åklagaren, vad är det som egentligen min klient skulle kunna påverka? Det enda som återstår är ju resultat från NFC. Och de medtilltalade sitter alla häktade. Så de kan ju inte prata ihop sig. Och det finns egentligen inga vittnen i det här målet som överhuvudtaget går att påverka. Och ändå tycker man att det rent teoretiskt kanske kan komma fram någonting någon gång som gör att man kan prata med någon. Till och med när man är ensam misstänkt.
Och Anders, sen är det väl domstolarna som ska bestämma slutligen om någon ska häktas eller inte, och inte åklagaren?
Håller med. Sen så tyvärr är det så, och det är där danska advokater tycker att vårt system är helt galet. De är vana vid att man får allt material, det är en jämlik process. Försvararen sitter med exakt lika mycket information som åklagaren under grundlagsförhöret. Man har en mer rättssäker process. I Sverige så bara litar man på att åklagaren ska presentera allt bra och dåligt. Och de är också människor. Och här får man bara en summarisk sammanfattning. På det materialet ska domstolen då grunda ett beslut som kan vara helt livsavgörande för en person. Som kanske blir av med jobbet om man blir häktad. Som kanske blir av med sin familj om man blir häktad. Och som får hela sin sociala tillvaro förstörd om man blir häktad i några veckor. På det grundar man egentligen bara ett påstående från åklagaren. Ett PM som kanske kan vara 3-4 rader. Det tror jag är helt unikt för sig.
Du måste få replikera på det här, Paulina.
Ja, jag håller inte med om att det låter på Martin Persson som att vi lättvindligt låser in folk och isolerar människor. Jag delar inte den bilden. Utan när man begär en person häktad eller när domstol häktar, så är det ju för att det föreligger just risk för alltså, påverka utredningen eller flyktfara eller att man fortsätter med sin brottslighet. Och det som Martin säger här med att jag förstår inte vad kollisionsfaran bygger på, för att de medtilltalade sitter ju häktade, det finns inga vittnen, och på vilket sätt kan man då prata ihop sig? Och där har vi ju ett system att det ska inte vara så att domstolen ska välja att ja, men vi kan släppa dig och ha de andra inlåsta, utan givetvis om det finns en risk att man pratar ihop sig, man är flera misstänkta, så då är det kollisionsfara gentemot alla. Och just på grund av att vi har omedelbarhetsprincipen så finns ju den risken att man pratar ihop sig hela vägen fram till huvudförhandlingen, därför att det är den berättelsen som sen gäller. Och sen vill jag bara också ta upp en sista sak här också som jag tycker är viktig att påtala. Det är ju att den här diskussionen har nästan utgått ifrån att varje förundersökning leder till en domstolsprövning och en dom. Och så är det ju givetvis inte, utan det är många förundersökningar som läggs ner, och vill påstå att fler förundersökningar skulle kunna läggas ner om man skulle reformera omedelbarhetsprincipen. För då menar jag att vi skulle komma ifrån den här tystnadstaktiken som många misstänkta använder sig av. Och då skulle det vara, oavsett om personen är skyldig eller oskyldig, kommer det en förklaring som inte är så osannolik att den kan lämnas utan avseende, då lägger ju jag som åklagare ner förundersökningen. Då går ju inte jag till domstol med det. Så även där finns ju givetvis stora vinster i form av, ja, alla inblandade i rättsprocessen har ju att vinna på kortare processer och givetvis minskad belastning på domstolarna.
Om vi tar bara sista 30 sekunder, de viktigaste skälen, Martin, för att du tycker att vi ska hålla oss fast vid omedelbarhetsprincipen.
Jag kan egentligen bara ange ett skäl, för jag tycker det är så tungt så att det räcker. För att fler oskyldiga inte ska bedömda och för att fler riktiga gärningsmän inte ska gå fria. Enkelt.
Paulina?
Jag kan återknyta till där jag började, att jag menar att vi skulle ha lättare att få skyldiga personer dömda, men att vi också skulle få en mer rättssäker process för de misstänkta. Och jag noterar att Martin har inte ens bemött det här som jag pratade om med media till exempel, som kan påverka förhörspersoner. Och slutligen då, som vi var inne på nu sist här, med att drastiskt korta ner häktningstiderna skulle vara en enorm vinst för alla inblandade.
På ett sätt är det kul, vi har suttit här i nästan 45 minuter, vi har inte nått konsensus, det var inte meningen heller. Det är en försvarsadvokat, Martin Persson, och en senior kammaråklagare, Paulina Brandberg. Tack så jättemycket för att ni kom.
Tack.